Ok, Hare Krishna. Fortsättning där, de fyra reglerande principerna. De sex. Sex. Visst är det konstigt, det där med sex. För å ena sidan är det någonting som förknippas med kärlek. Och det är någonting som alla vuxna, tror jag, gillar och vill ha, drömmer om och tänker på ganska mycket. Som en gammal kompis till mig sa en gång, att det är två saker jag tänker på varje dag, minst någon gång, det är sex och döden. Men sen å andra sidan så är det någonting vi skäms över, som vi absolut inte vill visa upp för varandra, i flesta fall. Och som till och med lätt kan betraktas som någonting smutsigt, någonting fult. Och någonting man inte ens ska tala om. Förr var det så i alla fall, jag vet inte hur det är nu, men annorlunda, jo. Men i alla fall, varför den, alltså, när vi hamnar i sån här situation med något som är, känns lite motsägelsefullt, särskilt om det inbegriper saker som är väldigt stor del av våra liv, eller känslomässigt, eller vad helst, existentiellt. Så kan det ju naturligtvis skapa underliga inre konflikter i oss. Och vi hittar naturligtvis den där synen på sex och någonting smutsigt och så från den kristna traditionen där köttsliga lustar är oönskat. Och vi hittade också i den vediska Vaishnava traditionen. Men där ser det lite annorlunda ut. Om man tittar på Indien i allmänhet, för att vi har å ena sidan Mukti-gänget, eller man ska kalla dem för, alltså det mer advaita avdelningen där det ju handlar om att allt här är illusion, inom buddhismen också. Och syftet med andligt förverkligande och med yoga eller muktivägen är just att befria sig från det här, att utplåna hela den här materiella tillvaron. Och när man dör, ja, då är allt där borta. När man ser sinnena, sinnlighet. Och även då alltså personlighet. Jag är en person, du är en person och vi kanske attraheras till varandra. Som man ser även det som overkligt, som maya, som oönskat. Och ja, vi hör ju från och läser från lärdomarna. Även från Vaishnava-charyan. Och också att sex är det mest bindande till den här materiella världen. Och ibland även ser man det som att det är det största hindret på den andliga vägen. Så vad... Hur är det egentligen? Hur ligger det till? Men vi kan ju bara titta på hur det här med sex påverkar oss i våra liv. Våra vardagliga liv. Vi ser ju hur kraftfullt sexbegäret är. Och hur, om du bara liksom släpps löst helt, kan konsumera oss. Så det finns ju människor som är besatta av sex och beroende av sex, och som går våld. Till och med mördar på grund av sexbegäret. Så det kan förblinda. Uppslukar människa. Vi har ju numera terapier och behandlingar från folk som är sexberoende. Så det kan bli som en drog. Men igen kan det vara en naturlig och fin del av en kärleksrelation. Så hur ska vi som Bhaktas Vaishnavas förhålla oss till detta? Ja, när jag flyttade in i Krishna-templet där i slutet av 70-talet så... Ja, egentligen fick jag höra om de här fyra principerna efter att jag hade flyttat in. Jag visste inte om det innan. Jag hade gett upp min lägenhet och allting och... överlämnat alla mina ägodelar till templet och hade bara en sovsäck och lite kläder kvar. Och så fick jag höra att man ska följa dessa fyra reglerande principer. Att inte äta kött, fisk och ägg, vilket no problem. Ingen gambling, vilket jag ändå inte tyckte om. Inga rusmedel, inga problem. Tvärtom så hade detta Hare Krishna mantra och meditationen på något mystiskt sätt befriat mig från alla, till och med rökbegär. Och inget sex utanför äktenskapet eller annat än för att skaffa barn. Okej. Okay. Är det det som gäller, ja, då kör vi på det då. Tänkte jag och gjorde det. Vilket... gick bra för mig och kändes bra också på sätt och vis. Man slapp en massa trassel i livet, vilket det ju kan bli. Men jag blev en munk. En bra matchare, men... jag har ju sett under resans gång därifrån hur det inte var lika lätt för alla. Och jag har dessutom ifrågasatt om vad jag själv gjorde då egentligen var sunt. Eller om jag stängde av någonting i mig själv på något artificiellt eller onaturligt sätt. Men det handlar inte om mig utan om allmän frågan här. Det vanligaste var väl att man fuskade på lite olika sätt i skymundan. Men det var lite underligt, lite pinsamt när man var tempelföreståndare och ett gift par kommer och ser skamsna ut och vill ha ett privat samtal och där erkänna att ja, vi hade faktiskt sex förra veckan. Eller när någon av mina gudbröder som hade råkat vänslas lite för mycket med sin fru blev bestraffad av den stora svamin. Jag hade lite dramatiskt argumentationsutbyte, vad säger man, åsiktsutbyte med en gammal vän i höstas om det här. Jag gick ut och ställde frågan. Förekommer sex i den andliga världen, i verkligheten, i Krishnas värld? Och det är klart att det gör. För Prabhupada talar ju om Adirasa. Att det som vi upplever som sex här bara är en spegling av motsvarigheten i den andliga världen, fast en igen upp och nedvänd som spegling, och men att det naturligtvis har sitt ursprung i kärleksutbytet mellan Radha och Krishna. Men frågan jag och som jag tror är en naturlig fråga att ställa då var, men hur är det då med männen och kvinnorna i övrigt i Krishnas värld? Lever de i celibat då? Och det bara är Krishna och Radha, eller ja, vilka flickor Krishna än väljer naturligtvis, som engagerar sig i sådana aktiviteter, och att om vi då, även om som man läser i Krishna-boken, går upp i flickorna och går upp i pojkarna, ju är gifta också. Då inte får röra varandra. För att det då skulle vara något smutsigt eller så. Det känns inte riktigt. Hur skulle någonting kunna vara smutsigt och fult där? Är det inte möjligt att det som vi här upplever och förstår som sex. Liksom allt annat här är en upp- och nedvänd, som man säger, perverterad eller förvrängd spegling av version av. Vad som finns i den riktiga världen. Som där är någonting väldigt vackert. Och varför skulle det inte helt enkelt kunna vara så att där är det. Där handlar det bara om kärlek. Ren, god, fin, äkta kärlek mellan två själar. Precis som vi egentligen då å ena sidan känner att det borde vara, eller hur, det här med sex. För när det är inte något själviskt, exploatera, nu ska jag grabba tag här i en vacker kropp och njuta av den. Konsumtion. Utan här är en person som jag älskar. Och den här sexuella föreningen är en del av detta. Den kärleken. Hur den uttrycks. Och han sa då att nej, det är absolut omöjligt. Det finns inte sex i den andliga världen. De andliga kroppar, de fungerar inte som så. De kan inte ha sex. Men, och det blir en intressant diskussion. Så man kan fortsätta där. Vad då andliga kroppar? Är de mindre verkliga än de här? Eller saknar någonting? Har vi inga könsorgan i den andliga världen? Nej. Men Krishna har ju. Nej. Jo, men det står ju beskrivet i hängivandes nektar. Så. Och det intressanta är när man tar upp den diskussionen så blir det lätt lite spänt och konstigt. Som om man ville smutsa ner religionen eller den här fina, rena. Andligheten, nej. Inte kan vara förekomma något sånt. I den andliga världen. Men om man tittar på. Ja, han sa ju då. Prabhupada säger att sex är något hemskt. Och gav ju den här principen att man inte ska ha sex annat än för att skaffa barn. Men var det verkligen så? Och jag vet, när jag säger det här så kommer någon säga, va? Självklart att det var. Men som jag har förstått det så. Nå. För att titta på det praktiskt, realistiskt här. Man lever som en munk, brahmachari eller någon av brahmacharini, eller kallar båda för brahmachari. för det är en livsorder, ordning. Eller Swami. Varför finns de livsordningarna, levnadsordningarna till? Jo, därför att man lever då ett liv som vi gjorde, som jag gjorde. Där vi helt enkelt inte umgicks med kvinnor. Vi tittade inte på kvinnor. Vi skulle inte ens tänka på kvinnor. Tala med kvinnor i onödan. Och det gjorde det ju mycket lättare. En del hade ju naturligtvis problem i alla fall. Och vi hade ju vett nog att förstå att istället för att då kämpa hela tiden med sig själv, mot sig själv, så är det bättre då att gifta sig. Men lite logik och sunt förnuft här. Man gifter sig, lever ihop med en kvinna, förmodligen en ung, vacker kvinna, vilket kvinnor ofta är. Och från kvinnans sida en förmodligen stilig man. Men man ska ändå leva i celibat, såvida man inte vill skaffa barn. Vilket vi till och med då hela tiden fick höra från pulpeterna och predikstolarna, att barn är något hemskt. Då har man fallit ner. Alltså jag pratar om 80-tals iskon nu. Jag vet inte hur det är idag. Jag hoppas att det inte är likadant. Men man ska bara ha sex för att skaffa barn. Så då skaffar vi ett barn. Och sen har vi ingen mer sex. Sen lever vi i celibat. Jag skulle säga att det är ju tvärtom. Istället för att vara en eftergift, en möjlighet för dem som har svårt att kontrollera då sin sexbegär eller sexbehov, så är det ju tvärtom. Du ska leva i celibat, men tillsammans med en vacker kvinna, om det är en man, vice versa. Kan man tänka sig någon större prövning? Och jag skulle vilja säga att det är grymt, helvetiskt, om jag ska hårdra det. Så någonting där kändes som att det inte riktigt stämde. Och när jag läser om vad Prabhupada sa och så vidare, så känns det inte för mig, och igen, rätta mig om jag har fel, som att han hårddrog det så mycket och var så hårt krävande som sen hans lärjungar blev. De tuffa svamierna som styrde iskon. Och vi råkade ut för en sån, så vi vet vad vi pratar om här. Och jag har börjat tro och ser det så att han kanske menade när han sa det här att bara sex inom äktenskapet och för att skaffa barn, att när ni har sex så ska ni ta ansvar för det. Förstå vilka krafter det är som släpps lösa, så att säga, i våra känsloliv och så vidare. Och våra sinnen. Att när man har sex så blir man känslomässigt fästa vid varandra. Om en eller båda då bara hoppar hit och dit och för att njuta av sex, men inte är beredda att ställa upp för varandra. Med andra ord, kärleksdelen av det är inte där. Då blir det fel. Och att när man har sex så får man räkna med möjligheten till barn. Och visst, jag visst kan man ha sex på sätt som när man försöker undvika att få barn. Men risken finns ju alltid, som man säger. Så vad jag förstår, när Prabhupada gav dessa principer så var det för att undvika dels personliga problem och konflikter, att killar och tjejer ska hålla på bara jaga varandra i tempel, utan det måste vara lite ordning. Men också i allmänhet, han talar om det här i första boken av Srimad Bhagavatam i samband med det här med Kalis intrång och tjuren som får benen avhuggna och Kali. Att de här principerna handlar om att upprätthålla dharma, goda egenskaper i människosamhället. Så att det inte rasar ner i de lägre kvaliteterna av gunas. Så jag förstår det så att det han propsade på med de här principerna och med sexprincipen var just det. Visst, ni kan ha sex, men var då beredda att ta ansvaret för det. Det kan komma barn och därför så ska ni gifta er. Ha sex inom äktenskapet och bygga ett äktenskap på riktig kärlek och ömsesidigt respekt och förtroende. Och det är det viktiga. Och jag skulle vilja lägga till där i så fall, och sex ska man då lära sig att ha som en del av att visa kärlek mot varandra, så osjälviskt att ge. Inte att nu vill jag ha den här njutningen. Därför att det är den kärleken som är livets mening. Det väsentliga. Annars stänger man av den och kan behandla varandra kallt och opersonligt och illa. Och man kan ha ett äktenskap där parterna bara är som främlingar för varandra. Och egentligen kanske upplever sitt liv som obehagligt, kanske hemskt. Men man får inte ens säga det. Eller visa det för någon. För då betraktas man som att man är i maja eller svag eller så. Så varför jag säger alltihop det är just därför att vi måste tänka på oss och varandra som personer. Hur mår vi egentligen? Prabhupada, när han kom, sa att jag har kommit hit för att hjälpa människor att bli lyckliga. Inte för att införa någon ny religion. Vi har fått nog, tycker jag, av de här gamla religionerna som lägger på påbud på folk som egentligen, ja, någon då anser är det fina och det rena och det högsta och det goda och det sanna. Men som på något sätt blev fel och resultatet då blir att efterföljande anhängarna egentligen lider istället för att bli lyckliga. Och det här är inte rätt. Det här är inte, när det uppstår så är det någonting som har feltolkats på vägen, anser jag. Och igen, rätta mig om jag har fel. Men jag misstänker att det även här, liksom det har på alla möjliga olika håll och kanter i även i Vaishnava-samfundet smugit sig in vissa sådana här advaita tendenser, alltså opersonlighetsläran, där man sätter den främsta tonvikten på försakelse, att till varje pris undvika sinnesaktiviteter och allt sånt. Men de förstår ju inte, på grund av att de har en delvis förståelse, men förstår inte att sinnena, våra sinnen, egentligen är del av oss, riktiga oss. Vi har andliga sinnen. Vi har en andlig kropp, vi har en andlig personlighet, identitet. Det är vår ursprungliga, riktiga, äkta identitet. Vi är inte en opersonlig energi. Och vi har relationer, och de relationerna är i kärlek. Inte det att vi är fullständigt känslolösa mot varandra och inte har några kärleksrelationer med varandra, utan bara med Krishna. Varför skulle det då finnas gopis och gopier? Och gopas? Varför män och kvinnor hela tiden beskrivs där i Krishna-boken och andra, i Bhagavatam? I alla fall, jag ställer frågor egentligen här. Men en sak är säker, och det är att Bhakti-vägen, den här Vaishnava-traditionen, inklusive Gaudiya Vaishnava och kanske den mest av alla, drivs inte av försakelse och självtukt. Utan den drivs av kärlek. Och den kärleken finns inte bara där mellan oss och Krishna, utan mellan Krishnas delar, Krishnas barn också, Radha och Krishnas barn. Därför att den riktiga förståelsen är ju att vi alla är delar av Krishna. Så om man älskar Krishna så älskar man också Krishnas alla delar. Man kan inte skilja dem åt. Men att nyckelordet här är, och lösningen är, helt enkelt ordet kärlek. Vilket till och med har blivit så idag konstigt att när man säger det så tycker en del människor att usch, är det här för konstigt. Det är så när man sjunger om, men det finns ju inte. Det är bara en illusion. Så om man tänker, finner sig själv tänkande att det som Bhakti går ut på, som är centralt och själva drivande, det vill säga kärlek, är något illusoriskt eller någonting som man ska undvika eller som man inte pratar om och som bara sentimentalt, då kanske det är någonting som är fel där. Det är lite motsägelsefullt, eller hur? Så, men om man säger så här, att kärlek, först och främst förstå vad kärlek är. Det handlar om att tycka om andra. Tycka om en annan eller flera personer och visa det. Som vänner. Vilket vi läser om att Vaishnava gör. Man delar med sig, förtroligt talar om sina inre känslor och tankar. Man öppnar sig. Vilket ju kräver tillit, ärlighet. Alltså som helt enkelt vänner ju är och ska vara. Man litar på varandra, man ställer upp för varandra, man kan prata med varandra. Man går inte bakom ryggen, skvallrar om varandra och så vidare, eller utnyttjar, exploaterar varandra. Men det finns ju de här olika förhållandena, rasas, som vi läser om i hängivenhetens nektar. Och de förhållanden har ju vi också. Vi har vänskapsförhållanden, vi har barn-föräldraförhållanden. Vi har tjänande förhållanden. Och vi har också romantiska förhållanden. Och som vi ju vet så uttrycker man ju sig olika i de förhållandena. Det är det som gör att de förhållanden är olika. Med andra ord, den kärleken som finns där mellan två vänner och mellan, ja, till exempel man och kvinna, uttrycker sig på olika sätt. Och det är det som är det fina med den här kunskapen om rasa. Vilket jag skulle vilja säga är, någon sa att den finns bara där i Gaudiya traditionen, jag vet inte, men förmodligen kanske att den finast blivit beskriven och uttryckt där av Goswamierna och så vidare. Men det är ju där den enorma skönheten i Bhakti börjar synas. Och jag ska sluta där för den här gången. Och allt jag har sagt här är egentligen mina funderingar och frågor. Och det, jag hoppas i alla fall kommer fram klart och tydligt varför jag tycker att det här är viktigt. Därför att jag ser ju hur de här frågorna har påverkat och påverkar många som tar upp bhakti yoga, som följer den här vägen, som ansluter sig till Krishna-rörelsen. Och förmodligen ser man på det på ett annat sätt nu. Vi var säkert mycket, ja, vi var ju mer fanatiska och nybörjar fanatiska skulle jag säga på den tiden. Kanske just därför att allt det här, de här principerna kom bara, vi fick dem bara nerramlande i knät, som jag fick i stort sett bokstavligen, för jag satt i tempelrummet tror jag med mitt radband och fick höra om det där. Hoppsan. Och vi var tvungna att hantera det, annars så var vi ute. Följde man inte principerna, då var man i maja, man var fallen. Så det blev mer dramatiskt då. Men kanske också det att när någonting känns väldigt konstigt eller svårt eller ouppnåeligt till och med, då blir det mer fokus på det. Det blir den stora kärnfrågan i det hela. Det blir liksom, man lyfter fram det kanske mer än vad det egentligen behöver lyftas fram. Därför att vad Prabhupada lyfte fram var egentligen inte det, utan det var det här att alltid tänka på Krishna, aldrig glömma Krishna, Shanta Hare Krishna. Och som Bhaktivinoda sa, du behöver inte liksom ändra ditt liv, flytta någonstans eller så vidare, bara var där du är, men Shanta Hare Krishna, ta till dig det här, utöva bhakti yoga. Och Prabhupada sa, vi de högre och lägre smak, alltså de här lägre naturens kvaliteter, våra juriska begär och vad det nu är. Och det handlar inte egentligen bara om kropp eller inte, utan det handlar ju mer om själviskhet och girighet och lusta och vrede och alla de där anarta, som jag skulle kalla dem. Och Prabhupada sa att vårt sätt att handskas med dem är att vi lastar på så mycket fint så att vi får en så mycket högre smak, så att alla de där andra bara försvinner där nere någonstans. Vi tappar intresset för dem. Eller vi förändrar vår attityd till dessa aktiviteter och dessa saker så att vi vänder ifrån själviskhet till kärlek och så vidare. Att det är det handlar om. Inte att försöka att stänga av sitt känsloliv. I stort sett sig själv där inne. Det var någon hängiven på en lektion på Korsnäs. Jag satt på för några år sedan. Och han, under frågorna så började han sin fråga med att när vi kämpar mot oss själva och liksom frågar den någonting om hur man ska kunna vinna den kampen i princip, så reagerar jag som en, Du menar väl inte att du tror att det är det här går ut på? Att kämpa mot sig själv. Det är ju i stort sett definitionen på neuros. Och om man tar det till det djupa personliga existentiella planet och sen går omkring med en konstant inre kamp mot sig själv, det är inte hälsosamt. Och det är inte vad Prabhupada lärde oss. Det är inte vad vi lär oss från Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Prabhupada lärde oss, och det var vad han började med, och det är lika giltigt och sant nu som då. Sjung Hare Krishna, han satte sig under ett träd där, stort sett det första han gjorde. Lyssna på Bhagavad Gita, tjäna Krishna, ta prasadam, umgås med de hängivna, hjälp varandra, stöd varandra, var vänner och tjäna Krishna tillsammans och var lyckliga. Och så var det tydligen mer från början, har jag fått höra av de som var med då. En familj. Och när han invigde sina första lärjungar, så först efter invigningen talar han om för dem att i det här ingår nu att man ska följa de fyra reglerande principerna. Och han sa då, jag vågar inte säga det till er innan, därför att då skulle ni inte vilja bli invigda förmodligen. Så vi kan se Prabhupadas attityd till det. Det viktiga var och är det han gav då. För det var det han poängterade. Och vi ska aldrig glömma det. Alltid komma ihåg det. Att aldrig glömma, alltid minnas Krishna.